Hörrni, vi kan inte hålla på och skoja om vinjetten hela tiden.
Nej, Mackan.
Jo, det är roligt. Det är så äckliga beläggningar på den här.
Sluta nu igen.
Sluta med den här.
Man ska städa micken.
Men den är äcklig.
Hörrni, håll käften nu.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Varmt välkommen till Fighterpodden, avsnitt nummer 48. Precis där. Hittade du nagellack här, Simon?
Och råkade spilla nagellack över mig.
Nej, men... Jag tror att du målade på fel del av handen.
Ja. Jag trodde det var någonting man skulle stoppa i ögonen, men det är något annat.
Nej, det är det inte. Mm. Det där är Elin Blad, välkommen.
Hej.
Som har gått ifrån du har gått ifrån längdspåret till kampsport.
Ja. Ja.
Från norröver.
Ja.
Sitter i styrelsen för Svenska Bud- och Kampsportsförbundet.
Ja, och
igen också. Igen
är omvald och är numera vice ordförande.
Oj.
Wow. Mm-hmm. Mm.
Och det där är Simon Kölle.
Det här är Simon Kölle, sitter tyvärr inte i den styrelsen.
Nej.
Men väl i andra styrelser.
Men
vice ordförande, det är ganska coolt. För de brukar ju, rent så här, om man tittar tillbaka, så har ju de sen blivit ordförande.
Mm. Det fick jag höra flera gånger under kvällen också. Mm,
okay. Ja, men det hände nu sist.
Och det räcker ju med att någonting händer med Fredrik Gunnmarker, vår nya ordförande. Ja. Så nu säger inte jag att någonting kommer hända med honom. Men om det gör det, då...
Om någonting skulle hända.
Då är det jag.
Jag såg dig framför mig som lönnmördare.
Den maktfullkomliga Elin Blad.
Verkligen, helt plötsligt kom det fram.
Jag skulle säga, jag sa förut, sitter, sa jag till dig förut, sitter, apropå att du sitter. Vad har hänt med knät, Simon?
Ja, men det är lite skadat. Du vet, jag skadar mig lite. Det rör sig liksom runt olika skador.
Alltså, man borde se det här. Han har ett knä som är som en fotboll.
Ja, nej, men det är ganska stort just nu. Men det går nog säkert ner.
Ja. Mm. Och då kan ni fråga mig.
Jobbigt. Ja, Mårten.
Hur mår du?
Nej, men Mårten, du får berätta lite hur du har haft senaste tiden. Du har ju varit borta, det känns som ett halvår, men det är säkert bara en vecka.
Det var en vecka.
I Alperna, va?
Chamonix var jag.
Chamonix.
Jag har åkt skidor. Det var ju fantastiskt. Veckan innan var tydligen jättedåligt väder och många veckor innan det. Och vi var där den bästa veckan. Bara sol och härligt.
Hur många vurpor?
Du, en sista rätt kul. Jag åker ju snowboard. Och det är roligt. Ja, visst vet du.
Är det någon slags ålderskris eller vad är det som ligger bakom?
Nej.
Jag har gjort det 20 år så att det är det som är. Jag tycker pjäxor är så sjukt obekvämt. Och sen när jag är gammal skateboardåkare så tycker jag att snowboard. Så det börjar med typ så här.
Inte han är coolare än man ser ut, Elin, jag lovar.
Det var du som sa det, inte jag.
Har hon sagt någonting om mig?
Ja, det har hon ju garanterat gjort.
Bara positiva saker.
Jag ska säga för att det är så kul. För att sista åket, man ska ju aldrig ha sista åket. Men då har vi varit på toppen. Kanske lite rosévin, möjligtvis. Och solat, alltså åker ner. Och så ska jag precis åka till liften. Och då är det en kille som åker rätt framför mig, så jag åker alltså tvär in en kille bara,
jävlar.
Och min brorsa ser det här, Mackan som har vill producera den här podden, och bara, där typ dog Mårten. Jag blev helt, ingenting hände.
Vad hände med den andra snubben?
Nej, han blev chockad och jag var chockad och tittade upp lite grann. Och så kom han fram, hur gick det sådär. Så pratade han engelska, fast han var svensk, det kunde jag höra. Så jag svarade direkt för att han hade sån svengelska. Men han var så chock så han fortsatte prata engelska till mig och hittade inte orden riktigt. Jag bara, men det är lugnt, det gick bra. Sen kom jag hem och då kände jag i nacken att jag hade sträckt mig jättemycket, men det gjorde jag inte då när jag var mjuk. Liksom. Men
såklart.
Det kunde gått så mycket värre.
Ja, men bilderna därifrån har ju sett underbara ut. Så du har säkert haft det jäkligt mysigt.
Det har jag haft. Ja, det här är alltså Fighterpodden som nu går över till det som händer i dagens podd. Först ska jag säga tack för alla som har hört av sig angående förra veckans intervju, den här P.O. Lindvall. Som vi själva var ganska stolta över.
Mm. Det känns ju verkligen som att vi kan ta tillbaka honom hur många gånger som helst och alltid ha något att prata om som är intressant.
Gå gärna in och lyssna på den, det är alltså avsnitt nummer 47. Det var han som startade Slagskeppet då, som är en thai-boxingsklubb, legendarisk. Och Jörgen Krut har tränat bland annat, och Martin Holm och sånt där. Mm. Så men han berättade mycket om kampsportsträning och mental träning och sånt där. Så det var kul att lyssna på.
Jo, men jag håller med dig, Elin. Man kan ta tillbaka honom och då kan man prata så här specifikt kanske om någonting. Hur ser du på det här? Eller den här liksom...
Precis.
Mm. Jätteintressant, superintressant.
Hörrni, idag tänkte jag att vi skulle ringa upp till Erol Saibdal, heter han, va?
Saindal.
Precis, som arrangerar Nordic Fight Night. Det är en proffsboxningsgala i Uppsala nu i helgen.
Den första tror jag till och med, första proffsboxningsgalan i boxning. Ja. MMA har vi ju haft där Irfa har varit där och så vidare.
Just det. Mm.
Men just i boxning, i Fyrishov. Mm. Så att det blir riktigt intressant.
Och sen ska vi ringa till Las Vegas. Magnus the Crazy Viking Andersson är där och tävlar. Och Uma Galli, hon som tog SM-guld nu.
Just det.
Hon fick ju den här proffsmatchen alltså, med bara veckors varsel.
Häftigt, häftigt.
Och se lite grann hur de har det. De har kommit hit och varit där ett par dagar. Och sen ska vi ta upp det vi tog upp förra podden då, att det är dags för Kölles poängskola. Hur går det egentligen till?
Wow, okej, okay, är det nu?
Jag har inte förberett den än.
Jag är inte dugg förberedd, men det sitter i bakhuvudet. Det
här var alltså en stor hög med papper på skrivbordet framför sig.
Inte,
så.
Absolut inte min i alla fall.
Frågan vi har var ju då från lyssnare som sa, jag tittar på UFC, jag kan inte riktigt förstå ibland hur domarna dömer. Mm. Hur går det här med poängsystemet till? Och även jag kan säga att jag inte själv hänger med alltid. Vi ska se om du kan reda ut det där, Simon.
Det första steget brukar ju vara att man liksom erkänner att man inte förstår. Ja, eller att man är beroende eller vad det nu
är. Jag är så klar i mig själv så det är inga problem.
Ja. Nej, men visst, absolut. Det kan vi gå in på.
Hörrni, innan kampsportsnyheterna, ni var ju på kampsportsgalan. Den var ju här för någon helg sedan. Hur var det?
Men det var vi. Ja, det var riktigt bra. Det var spännande och du... Elin struttade ju kanske inte direkt runt där, men du var i alla fall väldigt glad och härlig och nybliven då vice, eller säga vd, men jag menar givetvis ordförande. Och nej, men skämt sig då, så det var familjär stämning skulle jag säga.
Det var det verkligen, och det brukar det ju vara på de här tillfällena. Mm. Och det är ju då man verkligen får träffa hela stora delar av kampsport Sverige och får chans att prata om lite allt möjligt.
Pratar de bara fighterpodden med er? Kommer de fram till er och liksom... Ja, men, dyrka den och sådär.
Jag har faktiskt fått en del feedback. Jag har ju tagit mitt ansvar som distributör av det här ganska allvarligt. Och inte så mycket på Facebook, för jag skriver aldrig någonting där. Men IRL så går jag fram till folk och säger åt dem att lyssna på podden.
Det är bra.
Bra. Och, på stan liksom.
Ja, men, och lite av den feedbacken jag faktiskt har fått är att det är lite för mycket som en intern klubb där alla redan känner till allt och alla namn och vet saker som har hänt. Och för någon som kanske är ett lite casual fan så blir det ganska svårt att hänga med när vi kanske bara säger en massa namn.
Ja, det hör du Simon, det har jag sagt hela tiden. Ja,
det är nog jag som främst får ta det på mig, alltså verkligen sådär. Jag säger Martin och då menar jag Martin Holm och så vidare.
Ja, nej, men absolut. Men även när man säger Martin Holm, folk vet inte vem det är. Så det jag tänker är att vi ska bli bättre på att om vi ska kunna nå ut till en bredare massa än våra närmsta fans, då kanske vi måste göra oss lite mer begripliga.
Älskar det, det är vår vana trogen att vi har liksom redaktionsmöten i podden så här. Men vilken bra feedback, det ska vi ta med oss.
Transparens kallas det, transparens. Ja, men det är bra. Det är superbra. Fortsätt ragga upp folk på stan och fråga dem vad de tycker.
Säg till mig vad ni tycker så får ni höra det här sen.
Exakt.
Precis, eller lyssna eller klappa ut. Jag har det. Hörrni, vi gör så här nu. Simon, vi hade ju inga kampsportsnyheter i förra podden. Det blir spännande att se vad du har idag.
Så det blir i så här, långhet, men det finns inget sånt ord på svenska. Men det, nej, men det blir en liten catch-up då, tänker jag.
Sure.
Nej, men Conor McGregor tänker jag vi börjar på.
Ja.
Det händer grejer där.
Det verkar ju som att han ska fightas igen eftersom han går ut och säger att han ska pensionera sig. Det är väl typ det tydligaste tecknet som finns att oj, nu är det match på gång. Nu ska
det är skönt att alla säger samma som du säger. Ingen tror ju på det.
Eller hur? Har vi inte sett det förut? Mm. En fighter som är i förhandling säger, nej, jag kommer lägga ner. Det är, liksom, det är typ det äldsta tricket i boken. Liksom, att han satt ju på Jimmy Fallon show och pratade om att han var i det och sen några timmar senare går han ut på Twitter och säger att nej, jag lägger ner.
Ja, men det är ju så genomskinligt så det finns ju inte.
Ja, och det är svårt att ta den grejen på allvar faktiskt.
Men vad är det han lockar efter tror du? Alltså är det någon speciell match? Typ så här, okej, jag kan tänka mig en sista match, men då måste det vara mot bla bla bla.
Jag tror att han har flera matcher faktiskt än en. Jag tror han vill ha ett långt kontrakt, typ så här 7 fighters kontrakt eller någonting. Så han kan ju ändå bara säga att nej, jag vill inte fightas någon mer, så lägger han ner. Men vilken annan organisation ska han tillhöra? Liksom? Det är ju den som han kan köra med. Men samtidigt, vi får se hur många fighter det blir. Liksom. Det är mycket som kan hända och det är ganska tuffa fighter för honom. Men han har ju självförtroende, inte inget fel på. Han tränar
väldigt mycket. Fantastiskt.
Han och Dillon, din favorit, Elin. Nu himlar hon med ögonen.
Ja, det syns ju inte i podd, men nej, jag himlade så mycket med ögonen att jag såg mitt eget bakhuvud.
Ja, men Elin är ju väldigt mycket för det här med alfahanar. Det är
ja,
precis
men det hon älskar det mest. Det är det du ska implementera nu i också styrelsen som vice ordförande då.
Ja, men jag tänker med en annan form av ledarskap.
Ah, okej. Okay. Mm. Jag fortsätter. Vi har ju Jorge Masvidal som slog Darren Till i London. Och Darren Till, alltså otroligt mycket fans såklart i London, hemmaplan. Han blev knockad. Mm. Vad säger ni?
Ja, men det var ju en knock.
En rejäl knock.
Ja.
Det är alltid tråkigt när en stor hemmafighter knockas på hemmaplan. Vi har ju varit med om det tidigare. Vi vet hur dålig stämning det blir.
Jo, men eller hur? Och sen var det ju mycket annars Ben Askren show. Alltså, han kom ju verkligen till London och var på liksom, fiendemark och körde en Q&A som blev smått legendariskt och så här. Han kör det här boom roasted, vilket för er som inte har sett det då eller så där, är det ju just att han roastar folk eller han skämtar och driver med dem och mycket och sen säger han boom roasted. Mm. Och jag tycker någonstans känns det lite så här högstadiegrej. Eller jag vet inte, lite
men
så
har inte han fastnat lite där?
Ja, jo,
lite men det här college frat boy-grejen.
Ja, nej, men Ben Askren, han är ju jättekänd från brottningen för er som inte känner till honom. Han hade väl typ 87-0 sina sista 87 matcher i brottning. Mm. Och var på liksom absolut högsta världsnivå. Och gick över till MMA och är nu helt obesegrad och fightades i One. Och slog bland annat Sebastian Kadestam där och så.
Och han var obesegrad i One, han hade ju 17-0 record. Precis. Och sen så kom han över till UFC. Men det var ju en tråkig match, nu är det rätt länge sedan. Jag får nästan tänka tillbaka lite grann här. Men det blev ju typiskt det här brottningsscenariot man hade tänkt sig med honom, var det inte så?
Så blev det, och det blev mycket snack om var det här, den här bulldog-choken och så vidare och så vidare. Men det känns som old news nu. Vi fortsätter lite med London, tänker jag. Då Leon Edwards där vann ju på delat domslut mot Gunnar Nelson. Det, eller Gunnar, jag ska säga. Gunnar Nelson, ja. Jag ska säga. Man är så van med att folk säger Gunnar. Men ja, det var lite synd. Men på något sätt så
vi gillar ju Gunnar.
Vi gillar ju honom, liksom. Ja. Verkligen. Det känns som att han är typ svensk.
Det går mycket vågor för honom, känns det. Stundtals så går han verkligen som tåget fram och sen händer det någonting och han stöter verkligen på svårt motstånd.
Men har man inte sett den här YouTube-filmen som är ute nu med Gunnar Nelson på deras gym?
Alltså det är ju fantastiskt.
Ska vi förklara den? Det är som en 80-talspastisch.
Liksom, nej, men det de gör är att de här Mjölnir MMA-gymmet som ligger då utanför, eller i Reykjavik typ, som är
i Reykjavik.
De rekreerar musikvideos. Mm. Så det är säkert många som har sett när Gunnar och någon till kör Sias video till Chandelier. Mm. Där de då är klädda som den här lilla tjejen som dansar i den videon och hoppar omkring och gör den här expressionistiska dansen. Mm. Och den video som de la upp nu, det var ju på Erik Prydz Call on Me. Som kom någon gång
precis
där tidigt 00-tal. Och det är ju en ikonisk video. Och de har ju, ja, det var ju fruktansvärt kul. Och det roligaste var ju att se när han la upp den här på Instagram och se typ alla så här supermacho brasilianska UFC-fighters kommenterar på dem bara, what the fuck bro?
Fortsätter lite på England-galan där. Dominic Reyes som också var obesegrad, är obesegrad förut, slog ju Volkan Özdemir där i en också delat domslut. Mm. Lite så här lackluster-match kan jag tycka, men en vinst är en vinst liksom. Mm. Men jag tror att hans enorma hype, den dalade nog lite där. Man känner så här, hur ska han kunna slå Alex och John Jones och de här. Det känns lite tveksamt nu.
Ja, det gör det.
Verkligen. Volkan, vi kan ju hålla oss kvar lite med honom. Han har ju nu, det är inte faktiskt officiellt, men det är typ officiellt. Han kommer möta Ilir Latifi på den 1 juni i Stockholm. Aj. Så att, det kan bli riktigt häftigt. Mm. Någon som slår och sparkar superhårt. Jag tänker liksom, när jag mötte Ilir en sån sist, det var ju nästan Blahovic.
Mm,
och det gick inte så bra. Men jag vet inte, Ilir. Det känns som att Ilir har någonting som kommer ställa till det för Volkan, verkligen.
Ja, det är spännande. Kul att det blir UFC i Sverige igen.
Ja, det kommer vi ju snacka såklart jättemycket om. Men vi fortsätter, det har varit en till UFC-gala. Det var ju alltså Thompson mot Pettis.
Mm.
Där Pettis, han har ju verkligen förändrat sin
vilken
karriär.
Vilken nummer var det på den?
Ja, den hette var väl en Fight Night, så det var väl precis deras liksom.
Okej. Okay.
Ja. Mm. Men ja, alltså Pettis knockade Steven Wonderboy Thompson. Det är inte helt illa. Så det var ju en undermålig gala kan jag tycka generellt.
Ja, det var ett dåligt kort generellt.
Ja,
alltså
verkligen. Och bara nästan när det blir domslut. Det blir inte helt.
Men Thompson tycker jag, han var ju faktiskt helt dominant. Han har ju en fantastisk karate och höll ju Pettis borta hela tiden. Och hade liksom, och Pettis var ju helt sönderslagen. Mm. Jag tror inte det var knappt någon träff på Thompson. Och sen i slutet, och han gjorde typ en sån här Superman punch och nästan hade foten liksom i buren, så han riktigt snitt fick han. Och klippte honom, pang, och så var det stopp.
Och det är där Thompson har också haft problem, just det där, när han bestämmer allting och då kan man slappna av lite, kanske släpper händerna, och just när han har någon mot buren. Mm. För det är, annars så backar de ju ofta bakåt när han går fram, och så backar han långt bak. Så att det var spännande. Men samtidigt till Pattis del så jobbade han ju med en gameplan. Det var ju tydligt, han försökte göra legkicks.
Det är ju inte första gången han avslutar på ett oortodox sätt
heller. Men Thompson har aldrig blivit knockad förut, första gången. Men det som var, tycker jag, när man såg den matchen, jag fick sån, det var kul för Pettis såklart. Ja, liksom. Men Thompson var så här, det är inte sant. Mm. Han hade hela matchen, liksom styrde den, och så vaknade han upp. Jaha.
Ja, men från Thompson där så tänker jag att vi... från en UFC-gala till en annan. Vi har ju också en gala att se fram emot nu i helgen. Och då kommer vi ju se Edson Barboza, som apropå bra striking, kommer möta Justin Gaethje, som också har bra striking, men han är ju mer som en zombie. Han går bara framåt och vevar och kör liksom stenhårt. Så det blir ju roligt. Sen en riktigt tuff match för vår del. David Branch som möter Jack The Joker Hermansson.
Och det är ju den tuffaste matchen någon gång för Jack. Det är det ju.
Ja, det är verkligen det. Alltså. Och det är ju, jag tror att det kommer vara co-main event också. Så det är i Philadelphia. Det är riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Och jag hoppas att Jack kan slå honom där. Och sen, vi vill ju se Jack i Stockholm, eller hur?
Ja, det liksom skulle vara så kul. Jag hoppas inte han åker på någon skada eller något sånt, så att han inte kan gå här.
Han är ju nästan svensk. Eller han är ju svensk. Han är ju från Uddevalla. Ja. Men han liksom uppfattas ju, han fightas ju för Norge. Han är svorsk, ja.
Eller hur, verkligen. Men Sverigekortet då, vi kan ju stanna lite där och prata lite när vi ändå håller på med MMA. Då. Så Alexander Gustafsson kommer möta Anthony Smith, som det ser ut som. Eller den är ju klar, den är officiell. Sen är det Makban Amerikani, alltså, som fightades i Polestar ett tag innan han drog tillbaka till Finland. Han kommer möta Chris Fishgold, och sen har vi Volkan Östermyr mot Ilir. Det är ju en topp 10-fight där, och så har vi lite andra fighter. Det byggs liksom på, det är två andra som också... är icke-officiella då. Men ja, Nick Hain.
Vad säger ryktena? Vad säger ryktena? Vad tror vi?
Mm. Om vad?
Ja, de här tomma platserna.
Ja, det är svårt faktiskt. För det är ju... Man hoppas ju på Jack.
Får vi några tjejmatcher då?
Ja, alltså B har ju signat. Så att, det kan man ju hoppas. Verkligen. Det vore jättekul. Ja. Bea Malecki.
Vi säger som det är nu. Nu har alltså Elin skaffat ett blad där det står definiera, med tanke på kritiken nu jag har fått, så pekar hon på Simon. Vem är nu Bea Malecki?
Bea Malecki som
älskar det här.
Världsmässig thaiboxning, gick över till MMA, tränade för All-Star och var med i The Ultimate Fighter. Och vi kanske inte trodde att hon skulle få kontrakt där, men hon fick kontrakt i UFC, och nu hoppas vi på att vi får se henne där. Lina Länsbergen. Alltså det är fler som man skulle vilja se. Absolut. Panik Jansar tyvärr inte, för att hon har fått lämna UFC. Men, vilket var väldigt chockartat. Men det har vi pratat om tidigare.
Ja.
Så det var lite det. Jag tänker att vi stannar lite till på MMA. Bara en liten del. För att Superior Challenge 19 har ju börjat ta form. Och Simon Sköld kommer ju möta sin absolut tuffaste match i karriären mot Diego Nunes. Och han blir lite så här kritiserad. Varför har han fått den matchen, och han är hypad. Och det finns verkligen fans eller haters eller vad det är som är liksom emot det här, att han ska få gå den här fighten.
Och jag hävdar bestämt det, för att han är upp med Läckberg. Det är därför han får den kritiken.
Ja, men säkert. Alltså, för att man är ihop med en kändis. Men,
ja.
Men hade ändå liksom... Han har gjort bra ifrån sig, Simon. Och
det är en duktig fighter.
Jätteduktig fighter.
Vi har många duktiga i Sverige, men alltså han får oförtjänt den kritiken.
Jätteverkligen.
Han har ju varit här, liksom, vi ska kanske inte prata just om den här grejen, men det är så typiskt att han är lite grann i det här kändisskapet, liksom, och då blir det extra fokus på det.
Ja. Ja, och jag tror det ligger också i det här att han inte är liksom, i sin stil är han ingen destroyer riktigt sådär heller. Han är inte in och köttar alltid. Han är teknisk, han håller igen lite grann för att sen öka. Och så här,
men han har ju sin karatebakgrund som ger liksom lite mer av det här disciplinerade. Eller
han är också the gentleman. Han är ju the gentleman.
Det är jättekonstigt egentligen när man tänker på det. För oftast brukar det ju vara tvärtom med saker. Att det är någon snubbe som är stor, rik, känd, whatever. Och sen skaffar han sig en tjej och så får hon synas bara för det. Och här har det blivit nästan tvärtom. Att Simon har blivit tillsammans med Camilla Läckberg, och därför lyfter de upp honom i TV4 och allt sånt jox. Som de förmodligen aldrig hade gjort innan. Så nu har han blivit mainstream.
Mm. Det är precis det jag menar. Där har du poängen i det, att han liksom blir upplyft. Han har fått en MMA-status, tycker en del, som inte han förtjänar, tack vare att han blivit uppmärksammad. Va? Mm.
Men han har ändå vunnit väldigt många matcher. Alltså, nu revancherade han ju också sin förlust mot finnen där sist. Så att, nej, jag vet inte. Men det ser ut som att det här kommer bli ett riktigt, riktigt bra Superior Challenge-kort. Jag hyllar ju alltid nästan Superior Challenge just för det här att de är bra på att matcha på en bra nivå. Liksom. Och vi har ju Nico Mosuke som kommer att möta Dylan Andrews, vilket är en superbra matchning skulle jag säga. Dylan Andrews, båda de har ju varit i UFC de här fighterna, så att det blir jättespännande. Nico Mosuke, ska vi dra hela hans historia nu, Elin, tänker du? Eller?
Nej, men Dylan Andrews vet jag inte riktigt vem det är.
Nej, men det är nu UFC-fighter.
Eller för detta, ja.
Precis. Nu är han en Superior Challenge fighter. Carl Albrektsson, The King. Mm. Han kommer vi också få se igen i Superior Challenge. Spännande fighter som har fightats mycket i Japan bland annat. Mm. Men också nu på Superior Challenge då. Nu såg jag att han var tränare i Norge med Martin Hamlet, som är en grym brottare verkligen. Så att det tror jag är väldigt bra för Carl. Mm. För Carl har ju slagit riktigt, riktigt bra motståndare. Det känns som att han är så nära nu på att... Alltså, det skulle inte vara jättekonstigt om han blir signad av UFC rätt snart.
Nej, men han har ju den här auran av...
Det stora vita håret.
Ja, ljusa håret. Men som en halo. Nej, men det är...
Får jag vita håret? Ja, det är blonda håret.
Ja, men det gör ju också att han går ju att marknadsföra. Ja, sätter man honom på en poster, då känner man igen vem det är.
Mm. Jo, men verkligen. Han har liksom en tydlig personlighet som inte heller känns spelad, utan det är liksom han. Så här. Tyvärr när han var här i podden så hade han ju uppsatt hår. Det var lite tråkigt.
Okay.
Vi hade fått förväntat oss hans hår. Sen kommer, apropå hårda fighter, så kommer ju Rostem... Hårda fighter, precis. Så kommer Rostem Ackman få möta Juha Valma, som är ju en supertuff finsk fighter som har gått betydligt, betydligt fler fighter än Rostem. 15-6 rekord. Och det var Joa som slog Sebastian Kadestam när han var i Superior Challenge.
Ah.
Så att Rostem Ackman 4-0 går upp och möter honom. Det är liksom...
Tar han
häftigt.
Den, då det är ju ett jättekliv om man tar jättekliv. Den matchen.
Och Rostem gick väl från amatör-MMA för något 2 år sedan, va?
Ja, han var ju med i landslaget där.
Och EM-mästare var han, och bland annat och sådär. Nej, men det är en väldigt spännande fighter, en tänkande fighter.
Mm.
Vad menar jag med det, Mårten?
Tänkande är väl att han är intelligent.
Fight också. IQ.
Ja, men precis. Ja, men analyserande och, ja, men precis. Jättebra, Mårten, du lär dig.
Det var mer som att du frågade mig
som har på med kampsport sedan 80-talet. Liksom. Nej, Mårten, du är grym. Nej, men sen tänker jag att vi fokuserar egentligen helt på kampsportsgalan här som har varit då. Där hade vi ju bland annat hedersprisets vinnare, blev Stefan Stenudd.
Mm.
En gammal ordförande som har varit borta nu några år från scenen nästan, för han ville ta ett kliv bakåt.
Precis.
Stefan har mycket att tacka, eller hur, Elin?
Ja, Stefan har ju som sagt, han har ju varit med länge och verkligen format det här förbundet till det som det är idag. Och Stefan har ju varit med så pass länge i förbundet att han var ju den som satt som ordförande när jag fick mina första kontakter där. Mm. Och det var när jag valdes till deras ungdomsråd.
Mm.
Och vad tanken med ungdomsrådet var inte helt självklart alla gånger. Men det Stefan gjorde var att han såg till att jag kallades som adjungerad till alla styrelsemöten med förbundsstyrelsen.
Mm.
Och det innebär alltså att jag är kallad, jag får sitta med, jag får sitta och säga vad jag tycker och tänker om saker. Bara det att jag inte hade rösträtt.
Mm.
Så jag slussades ju...
Var det att få in nytt blod på det sättet då?
Ja, men jag
praoelev typ.
Ja, jag blev praoelev för han tyckte att det var skitbra att jag skulle vara med där och att jag fick se hur styrelsearbetet funkade långt innan, och det är mycket förmodligen därför som jag sitter där nu. Så han öppnade ju dörrar där definitivt.
Väldigt intressant personlighet. Det kom fram nu på galan, allt från astrologi, han har skrivit ett antal böcker och... Han är översättare och han är matrecensent och konstnär och kampsportare sen 70-talet eller något sånt där. Men vi fortsätter lite med vinnarna. William Seth Wenzel var väl liksom kvällens vinnare lite grann. Och det kom upp, vår podd nämndes ju bland annat på scenen också. Ja. Jag har lyssnat på en podd med dig så här, där du säger si och si och så. Ja.
Man skulle ha, man skulle ha ropat där till konferensen. Vilken podd var det?
Ja, Fighterpodden.
Ja, podd nummer 45 var han här. Och då pratade vi med honom om det, att han var ju nominerad. Och han har 3 nomineringar.
Mm. Och vann två priser. Årets mästare och årets kampsportare. Så att Det är inte fysiskt anmärkt. Det som var så skönt med honom var ju att han var så jäkla glad. Han svor och
var han högljudd och rolig. Han sa jävla och fan, han var så lycklig. Det var så fint att se. För först fick han då priset för årets mästare och var överväldigad över det. Och sen en halvtimme, 45 minuter senare så får han då priset för årets kampsportare som förmodligen är det tyngsta priset
det delar ut.
Och han var ju helt uppe i
linningen. Ni som var där, att publiken också accepterade att det var det där, att han fick det priset.
Ja, verkligen. Han hade så stort stöd där.
Han är verkligen grym, alltså, och det känns som att han också skulle kunna vara en förebild. Alltså,
verkligen.
Känns det som på alla sätt och vis. Att, ja, men in och lyssna på det avsnittet med honom om ni är intresserade. Det här var ju alltså andra året i rad nu då som MMA var lite så här förbisett av juryn. Det var ju så här, nu var det ju ingen MMA-fighter överhuvudtaget som fick något pris det här och på det här årets gala, och förra året var det bara en om jag inte minns fel. Mm-hmm. Tidigare har det alltid varit väldigt mycket. Så det känns ju som att någon form av trend, eller har inte juryn tänkt där, eller bara ser man för varje kategori för sig.
Det fanns
och så
väldigt
blir det bara
många nomineringar för MMA. Så det är ju det man får tänka på, att det är ju bara en person som kan få priser, men varenda nominering väger ju väldigt tungt. För du har ju också suttit i juryn, man sitter ju med extremt många namn i varje kategori och försöker sålla ner det till de 4.
Men för att fråga Simon, tycker du att det här, är det rätt personer som har vunnit? Nu får du inte uttala dig, Elin.
I år var det nog bättre än förra året skulle jag säga. Alltså, alla de är värdiga, de som får bli nominerade och allting, ingen snack om saker.
Det där, alltså.
Men förra året var det ju mer ramaskri också. Det var ju ganska många där som var upprörda, och det sköna då från förbundets sida, det är ju det här att de gillar det. Alltså de står för det. Folk ska tycka. Vissa kommer älska det, vissa kommer hata det. Och det är själva grejen. Man behöver inte vara så rädd för det här. Åh, de är så kritiska, vi gör säkert fel. Nej, det är beslut man tar liksom.
Nej, men sen är det också, tror jag, så här, men det är ju alltid 3 stycken som är nominerade. Det är 4 stycken som är nominerade. Det är långt innan. Så de här personerna går ju och laddar. Det är ju som vilken gala som helst. Och så kommer den här kvällen, och så ska du veta nu om du har vunnit eller inte. Och så var det inte du, så blir man lite pliktskyldigt glad för den andra personens skull. Men du har ju massa kompisar runt omkring dig, och då blir det massa aspekter och sådär. Det blir ju mycket mer fokus på vem det är som vinner. Och då klart att då tycker folk som då inte vann, eller de som är bekanta med den här personen, är det verkligen rätt det här? Man blir mer känslosam kanske.
Så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Sen är det väldigt svårt att värdera ett VM-guld där eller en proffstitel där och så vidare.
Det är det jag menar.
Den är liksom knepig. Ja, men om vi tar lite fler vinnare, så årets traditionella utövare vann ju Anders Pettersson, kör in Jik Kempo. Årets genombrott, Josefin Lindgren Knutsson. Väldigt häftigt, thaiboxning. Thaiboxare har ofta gått väldigt bra och sådär. Och det är ju så, thaiboxning känns ju som att det är väl representerat alltid på galorna. Jiu-jitsu, samma sak. Nu har ju också armbrytning klivit upp och fått mycket. De är väldigt väl organiserade. De är typ bara 300-400 pers. Men väldigt väl organiserade, och då brukar man se det. Okay. Det är väldigt mycket så politik i det här, även om man i juryn inte gärna vill se att det är så. Vi har årets mästarinna, Sofia Olofsson. Också thaiboxning. Mm. Alla måste väl anse att hon är värd det. Alltså, hon kan vinna alla priser, känns det som.
Jag tycker att det är den mest solklara faktiskt.
Ja, men hon är otrolig. Men Josefin också. Alltså, ja, herregud, sant. Vad grym hon är. Alltså, verkligen. Mikael Kuntz, en fantastisk ledare i jiu-jitsu. Återigen, jag vill ju bara att jag kanske låter surmulen och sådär, men jag tycker alla de här är värdiga. Alltså, verkligen. Ja. Det här är superduktiga människor. Och sen årets förebild har vi Magnus Indian, eller Indian Lundgren i armbrytning då, som... Och där tänkte man liksom, de andra som vi har hört deras stories och sådär, och Eva My kanske framförallt, som Eva My Persson som har haft en otrolig story i MMA. Hon blev sparkad hårt och fick en hjärnblödning och läkte den och kom tillbaka och är nu i submission wrestling. Där tänker man, herregud, hon måste ju få det här priset. Men när han klev upp då, Magnus Indian Lundgren där, så, och drog sin story om sin bakgrund genom alkoholism och våld och allt möjligt så här, och han har kommit igen och hjälper folk, då var han bara så här, ja. Det var liksom ännu, alltså det är otroligt, vi har så jäkla häftiga förebilder i den här bland de här idrotterna, eller hur Elin?
Ja, verkligen. Det finns ju som bredd i förbundet. Ja. Särskilt när armsporten har kommit in. När vi börjar se deras utövare och inte bara tittar på våra MMA och thai och jiu-jitsu, alltså de som är störst. Det finns otroligt mycket guldkorn här och var.
Mm. Mm.
Det är ju en väldigt rörande berättelse som Anders har.
Ja, men det är det ju. Årets klubb också, det var ju Östersunds Jeet Kune Do. Det var ju roligt, det är en klubb jag har följt länge. Och de är ju väldigt inkluderande och de sa så en rolig grej. Alltså jag höll på att dö och skratt, satt ju i livesändningen där, så det var lite svårt att skratta för högt. Men det var ju så här, att de ska då beskriva att de har varit så inkluderande. Då har de jobbat liksom med, ja, då har jag jobbat med invandrare, kvinnor och ditten och datten.
Två riktiga norrlänningar som går upp och ska ta emot det här priset.
Det var så roligt. Ja, jag gillar det här liksom. Och de sa ju, vilket är väldigt icke-norrländskt känns det som, att säga liksom att de är den mest inkluderade klubben i hela Sverige.
Mm.
Det var lite mer...
Ja, men jag tycker de kan backa upp det påståendet verkligen. Alltså allt behöver inte vara världens största grej, utan ja, men vi tar det här och det här och det här, vi ser till liksom att få ihop den här potpurin med.
Jo, men så är det verkligen. Apropå potpurin, nu måste jag avsluta det här känner jag, och då är alltså William Svensson har vi redan nämnt, och sen då Jamil Karan som BJJ-fightern som vann Folkets pris. Stor grattis tycker jag till alla, med en applåd.
Ja, och vår poddkompis Hans Wiklund stormar scenen för att grabba tag i Jamil och pussa på honom.
Nej.
Jo.
Det var ju verkligen...
Han är ju från Prana Jiu-Jitsu då, Hans. Ja, Hansa förresten, han är inte här, för han gör ju morgonshow på Mix Megapol.
Han är för trött.
Ja, han är för trött. Alltså.
Han är för trött. Ja, men vi hoppas att vi får tillbaka honom förr eller senare i alla fall.
Men vi är pigga och glada.
Det är det, hur?
Husat pigga och husat glada. Ja, men sen så, som jag nämnde, så har vi en ny ordförande också i förbundet, Byråkansvarsförbundet.
Ja.
Så att, ja, det var väl alldeles.
Fredrik Gunnmark.
Så heter han.
Från kampsportsnyheter tänker jag vi tar och ringer till Las Vegas. Omar Galli, vem är det här nu då, Simon?
Ja, thaiboxare, vann SM nu här senast i Göteborg, Liseberg. Om jag inte minns fel, det var i Liseberg.
Mm. Och nu ska hon göra proffsdebut.
Ja, alltså, det var du som sa det, Mårten, men kort varsel. Alltså, det blir spännande. Och liksom, vi får se, har hon varit i USA tidigare eller är det första gången? Alltså, det är stort att fightas i Las Vegas, kom igen.
Det är det verkligen. Stort steg att ta.
Jag vill ringa.
Hallå, hej.
Det är Fighterpodden med Elin, Mårten och Simon som ringer. Tjena.
Tjena, tjena.
Var är du någonstans nu?
Nu kommer jag precis upp till hotellrummet i Las Vegas.
Och du ska tävla nu, igen?
Ja, det är inte långt kvar nu, det är bara några dagar.
Kan du berätta om den här matchen du ska gå? Vem är det du ska möta? Vilken organisation? Berätta mer, vi är nyfikna.
Jag ska möta en tjej som heter Magali Alvarez. Och det är på Lion Fight Promotions. Det är för mig, det är så jävla stort. Jag fick veta det för 2 veckor innan. Fick jag höra från min tränare att den här chansen har dykt upp. Det är helt galet. Helt galet.
Du tog den med så kort varsel, vad häftigt.
Ja, men jag är tränad inför SM. Vi tränade 2 månader innan och sen så när vi gick SM. Jag kände ändå att formen sitter kvar och det var bara att börja köra igen.
bara. Du gjorde ett jättebra SM och slog en veteran eller liksom en riktigt känd fighter och blev själv känd på kuppen kan man säga. Berätta lite om det.
Alltså man skjuter. Häftig upplevelse. Det var mitt första SM. Och det var väldigt bra organiserat. Allt av Lingon Promotions hade gjort en väldigt fin show. Både kvalen och finalgalan var helt otrolig. Och jag trodde väl aldrig att det skulle gå så långt. Men sen samtidigt, jag tror alltid på mig själv när jag fightas. Och det gick hela vägen. Det var helt otroligt.
Du måste säga det, bara avbryta det lite. Vem var du mötte? Och berätta.
Therese Gunnarsson mötte jag i finalen. Mm. Och hon är ju en väldigt meriterad fighter. Och jag vet att hon har varit med väldigt länge. Varit med i landslaget och sådär. Och den matchen var tuff på många sätt. För hon har ju mycket mer erfarenhet än vad jag har. Och det märktes i ringen. Det var en... Ja, men tuff fight. Men jag kände ändå att jag drev det framåt. Och, men samtidigt så är det ju så att när det står där, när det är klart, så jag har aldrig den här känslan att jag vet att jag har vunnit 100%, utan det är fortfarande helt obeskrivet när armen åker upp. Och just då SM-finalen var helt, den känslan var liksom obeskrivlig.
Kunde du då föreställa dig att du sen skulle göra proffsdebut i Las Vegas kort därefter?
Nej, absolut inte. Jag hade ju en match inplanerad nu förra helgen, men den fick ju ställa in då, eftersom att det var Thompson och Bar Management som hörde av sig och hade kontakter här i på Lion Fight i Vegas. Och så var det ett avhopp, en tjej som hade skadat sig. Och sen så ringde de mig, och det är väl fortfarande så här, jag tror fortfarande inte att jag har fattat att det ska hända liksom. Jag tror inte fortfarande att de ska ringa mig och bara, men gud, det här, vi driver bara. Och
ja, härligt.
Du, om vi hoppar tillbaka till den där stunden på SM-finalen, din hand åker upp. För våra lyssnares skull så kan vi ju bara berätta att efter att du hade vunnit då SM-guld så kommer den tidigare världsmästare innan i viktklassen Josefine Lindgren Knutsson upp och utmanar dig då om din plats i landslaget. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Vi behöver inte prata mer om den grejen om du känner för.
Jag är väldigt tacksam för landslaget och för alltihop. Det ska bli en otroligt rolig resa. Och nu är det såklart siktet inställt på matchen nu, och sen så blir det ju, ja, drar väl alltid igång med landslaget och förberedelserna inför VM, vilket ska bli en otrolig upplevelse som jag är väldigt, väldigt tacksam för.
Du kommer gå den här matchen nu. Vad tänker du sen? Alltså, sen är det att satsa på VM.
Sen är det, blir det att åka hem, och så ska jag väl vila i några dagar och hänga på klubben med mina kompisar, träna dem och så. Sen är det väl sätta igång och träna igen, och jag hoppas att det blir någon match. Några matcher innan det är dags för VM, Thailand och så. Så det blir vilarna där och sen på det igen.
Då önskar vi dig stort lycka till nu i din proffsdebut i Las Vegas, Uma.
Verkligen. Tusen tack, det låter så stort när du säger det.
Ja, det är stort, det är häftigt. Det är grym.
Det är jättehäftigt. Tack så mycket. Tack.
Hej då.
Ha det gott. Hej då, hej.
Hörrni, hon duckar lite grann här på snacket om Josefine Lindgren Knutsson och utmaningen. Hon vill inte prata om det.
Nej, jag var lite förvånad över det faktiskt. För jag känner ju ingen av de här personligen. Men jag har ju följt det här som har hänt. För det har blivit diskussioner, särskilt i thai-världen har väl delats mer eller mindre i två läger.
Vad är felet då?
Om jag har förstått det rätt så valde hon att inte delta i SM för att det krockade med någon proffsmatch hon skulle köra. Och då kommer hon istället när Uma har vunnit och går upp och utmanar henne och säger att de ska slåss om landslagsplatsen.
Aha.
Det brukar vara så att den som tar SM får första platsen i landslaget.
Det är säkert att hon förut.
Men det man ska säga till hennes försvar också är att hon pratade med arrangören innan, frågade lov och sådär, och arrangören sa att det var helt okej att gå upp och göra det, liksom att det skulle vara en kul grej.
Men alltså en sak jag funderar över i förhållande till det här att folk går pro-matcher och tävlar i amatör. Det jag har mest erfarenhet av och vet mest om är ju MMA, och där är ju reglerna stenhårda. Om du någon gång har gått en proffsmatch så får du aldrig gå tillbaka till att gå amatörmatcher. Då är den dörren stängd.
I faktiskt MMA så kan man faktiskt ändå gå, man kan gå proffsmatcher och sen gå amatör. Så där är det faktiskt fel, Elin. Det är väldigt sällsynt, men det har hänt. Jag tror att Edris är väl en av dem. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter i efternamn, men Rafiki tror jag. Om jag inte minns fel så är han en av dem i alla fall. Kan
är det
fel?
Så?
Ja, precis. För om du inte går så bra för dig som proffs, då anses du, bra, ska du, då är du helt slut i så fall då som fighter. Då kan de liksom degradera ner, eller vad man nu ska kalla det, okay, tillbaka till amatör. Det är inte vanligt, men i thaiboxning är det dock lite annorlunda. Där kan du liksom vinna ett antal matcher som proffs och sen ändå gå amatör.
Today I learned.
Du lär dig något, men samtidigt, jag tror inte att man får ställa upp i VM och EM och sådär. Det får man nog absolut inte om man har gått en proffsmatch.
Bra där, hörni. Nu kommer inte brevet. Minns du att du har en uppgift nu, Simon?
Typ.
Det här är från Christer Dahlberg som är medlem till Fighterpodden at fightermag.se. Han skriver ganska mycket i sitt mejl, men han sa också, sen skulle vilja höra ett program om MMA-reglerna, själva bedömningen av domarna. Ofta är det svårt att se vem som vinner. Ibland känns det som att domarna dömer fel när de inte riktigt vet vad de går på. Kan vi ta en kort här nu? Hur funkar det nu så här med poäng och sånt här?
Jag älskar när du säger kort, för då brukar det aldrig bli kort när det gäller mig. Liksom. Men jag tänker att ni får kliva in och fråga om det är någonting som är oklart. Men 2001 så kom Unified Rules of Mixed Martial Arts i USA. Sen implementerades den där under ett antal år, det här regelverket, det amerikanska. Det blev Unified, och det är en enhällig, eller vad man säger på svenska. Spiddes över hela världen och långsamt så implementerades den bland alla. 2009, då blev det verkligen helt och hållet de officiella reglerna i USA. Och sådär. I det där regelverket så har det inte stått supermycket om hur man dömer och sådär. Och då har det funnits lite så här. Det här UFC har ju lagt upp det här liksom med effectiveness och octagon control och liksom striking och grappling och sådär. Ja, det har legat liksom nästan lite dolt att det faktiskt finns, det finns en liten egen regelbok för poängdomare. Det är ju absolut en liten smärre vetenskap, det här ska man säga, och det är en hel bok. Så jag kommer inte kunna dra hela regelboken om hur man är en bra poängdomare, men jag kan göra några nedslag i alla fall.
Ja, gör det.
Men Christer, en sak vill jag säga bara redan innan, att du är långt ifrån ensam, och jag gjorde en enkät om det här för ett antal år sedan där jag verkligen skickade ut dem till allt från proffsfighters i UFC, ledare, amatörer och allt möjligt. Och jag vill minnas, nu har jag inte, jo det har jag faktiskt skrivit upp här, 97% av alla de här människorna sa att de inte hade koll på MMA-regeln, hur poängdomarna jobbar i fullo, till fullo i alla fall. Och så att du är inte ensam om man säger så.
Nej.
Till att börja med kan vi börja med att poängdomaren bör hålla koll på tiden. Mm. Och det där är väldigt så här, lätt att tänka, men det håller man väl koll på med klocka och allting. Nej, men du ska också hålla koll på hur lång tid någonting pågår. Mm. Och det gör man väldigt sällan när man tittar på det själv. För då fastnar man rätt. Det finns ju vetenskap kring det här, att man fastnar ofta kring någon som är lite kändare eller någon man gillar lite mer, och så tittar man lite mer på den. Som poängdomare får du ju öva på det, titta liksom på båda, titta på vad som händer i fighten och framförallt hur lång tid det är. En gång i tiden då var det liksom att grappling faktiskt premierades framför striking om det var lika. Nu är det så här, värderas helt lika. Mm. Så grappling och striking är lika, men du tittar liksom först och främst på, okej, var det mer grappling här? Så var det från början. Då ska du alltid liksom titta på det först, och är det mer striking så ska du titta på det först. Nu ska du liksom värdera det här lite grann. Mm. Så det handlar mer om effektiva tekniker eller en vilja till avslut. Eller aggressivitet som det står i reglerna faktiskt.
Okay.
Hänger ni med?
Ja, men. Ja, kör.
Ja. Man jobbar efter en 10-point must system. Den som måste, minst en ska ju få då 10 poäng.
Mm. Så jag är domare nu och det är två som fightas. Den ena ska få 10 poäng.
En ska få 10 poäng, och det är en väldigt vanlig missgrej att man tror att den ena måste få mindre än 10 poäng. Det kan absolut bli 10-10. Mm. Det är bara det väldigt ovanligt att man får det. Och det här brukar vara lite lättare i min bild i alla fall. Jag vågar inte gå ed på det här. Men lite lättare i amatör och när du jobbar neråt, att det kan bli liksom lika. Mm. Men är det så att två fighters är precis helt jämna hela ronden, så ska du faktiskt ge 10-10. Men det är ytterst ovanligt.
Det är lite, just det där 10-must-systemet är ju lite underligt. För om två är otroligt grymma, båda driver på fighten och det verkligen är jämnt på det sättet, då känns det ju relevant att ge 10 poäng till båda. Men om det är så att båda två suger och ingen får någonting gjort och någon måste ändå få 10, när båda kanske bara, det här var en, ronden var värd en 8.
Ja, men så kan man inte riktigt döma. Det är ju liksom i paritet gentemot den andra då. Det är ju jämförelse med den då, så att då kan du ju dock, om båda inte har gjort någonting, för det är ju så här exempel som man kan få när man kanske pluggar, eller pluggar kanske man inte gör till det här, men när man i alla fall utbildar sig, att då är det ju egentligen typ en 10-10. Det kan liksom inte bli 9-9 eller någonting sånt där, utan då är det ju i så fall det som gäller. Men vi har liksom 10-9, om det blir det då har du ju vunnit med liten marginal, säger det egentligen. Och jag skulle säga att väldigt, väldigt länge, det här kommer ju från boxningen, de här 10-point mass system, så var det ju så att nästan alla fighter var 10-9. Alltså alla ronder var 10-9.
Men det känns väl väldigt standard. Det är ju inte så ofta det kommer en 10-8.
Precis. Nu är det meningen då inom nya reglerna att det ska vara lite lättare. Har du en stor marginal, det är faktiskt så det är uttryckt. Vinner du med stor marginal den här ronden, då ska det vara 10-8. 10-7 finns ju också.
Mm.
Och då ska det vara liksom att du har en total dominans hela ronden, och Det är väldigt, väldigt ovanligt.
Kan eller om man tar bort det från poäng från dig också kan det vara att du får ett straff.
Så kan det vara, ja. Så kan det vara. Absolut. Men det, då är inte det synonymt med att du blev nödvändigtvis dominerad hela ronden. Liksom. Grappling och striking värderas som sagt lika mycket. Och det är någonstans som poängdomare då ska du ju titta på. Du har liksom en liten score sheet, men du har också som en kategori. Eller så här, du värderar det här först, sen tittar jag på det, sen tittar jag på det. När jag ska hitta liksom vem som har vunnit ronden. Och då är det så att har det då varit mer grappling, då ska jag titta på det först. Mm. Men samtidigt så, jag menar, jag kan dra ett exempel istället som kanske är lättare då. Säg att ni två möts i en fight och Mårten ligger liksom och grapplar med dig och har dig i dominant position, passerar din gard och allting i 4 minuter av 5. Du lyckas ställa dig upp, Elin, och smacka på Mårten så inåt i 1 minut.
Aha.
Och hur går då i så fall en sån rond, tänker man. Ja. Det är liksom, du har ändå 4 minuter av total kontroll och du har varit nära på att submitta henne och allting. Mm. Och då ställs man sig inför lite problem. Och då var det så här, vilka tekniker var då mest effektiva? Och det där är ju där man kan också behöva lite utbildning. Och då kan det ju dels vara bra att från början med att titta, okej, det var ändå 4 minuter han var riktigt nära att dra ut dig. Mm. Sen var ju du å andra sidan kanske ännu mer effektiv. Ska man till och med, för du är nästan så nära på slut honom, ska man nästan kanske värdera, och där kan det ju bli att man värderar olika.
Det är väl där det oftast blir de här kontroverserna, när det är sådär svårdömt.
Och då tittar man ett steg ner då, för om efter effektiv striking och grappling, de ska man värdera lika mycket då helt enkelt, så, och det är svårt där, hur värderar man dem lika mycket, när någon har fått jättemycket stryk stående eller när någon så här passerat och varit hyfsat nära att submitta någon, det blir lite så här, för det är ju också ett försvar börjar också premieras någonstans. Men då tittar man steget längre ner, då är effective aggressiveness som det kallas nu för tiden. De har faktiskt varit väldigt duktiga på att ta bort allting som heter skada och så, vilket Sverige har varit väldigt var tidiga med. Det kallas istället impact och så nu, men annars i Unified Rules var det alltid damage, att man skulle göra damage, men det har aldrig flygit i Sverige. Vi kan aldrig ha ett regelsystem här där det handlar om att göra skada på vår motståndare. Det är extremt
då blir det sura idrottsministrar.
Ja, men verkligen,
dålig
verkligen.
Stämning.
Men då tittar man på effective aggressiveness, vilket betyder helt enkelt att aggressivt försöka avsluta matchen.
Mm.
Det där tolkas ibland fel, för att är du då en fighter som backar väldigt mycket, Lyoto Machida backar väldigt mycket, men så fort personen kommer in så träffar en med ett slag eller någonting sånt där, så kan du ju fortfarande vara effektiv och vara aggressiv i det.
Mm.
Men det är lätt att se att men det är den andra som bara driver på. Ja, fast den springer in i slag hela tiden. Så att det, är liksom,
det räcker inte med att bara slugga. Liksom.
Eller bara springa efter sin motståndare. Men jag är ju mest aggressiv. Ja, jo, fast det är liksom effektiviteten är det viktiga nyckelordet i sammanhanget. Sen har vi då fighting area control. Det heter ju då, i USA vill du gärna kalla det octagon control då. Fighting area control är det rätta ordet. Och det är helt enkelt vem som dikterar tempot och positioneringen också.
Mm.
Att passera och så har ju blivit, det här är också infört nu i nya. Att det var mer förut, då var det mer att dominans. Och då kunde du egentligen bara vinna en grappling fight, egentligen. Om man verkligen tittade på det bara i själva Unified Rules, inte i regelboken.
Mm.
Då var det så här, den som ligger överst vinner.
Mm.
Vilket alla som har grapplat mer än en termin, typ, eller kanske ännu kortare, vet att du kan absolut vara dominant fast du är underst.
Mm.
Och vara superfarlig och hota underifrån. Liksom.
Exakt.
Så att det är viktigt att många glömmer det där. Liksom, att en till sak här, och det är det som kallas duration. Då, och det är det som handlar om tiden som går, hur länge du gör den här grejen.
Ja.
Och det ska jag säga att jag har nog aldrig sett några så här, som bara sitter hemma som så här, klockar. Nej, men nu var de 1:27 nere på backen.
Möjligtvis du skulle kunna göra det.
Men jag har gjort det flera gånger, men oftast i efterhand då. För det är jättesvårt, alltså som fan. Och titta på en Alexander Gustafsson-match och försöka liksom titta på det som poängdomar. Alltså det är nästintill omöjligt.
Tid och rum löses ju upp när man tittar på en match man bryr sig om.
Ja, men så är det ju. Och där kan man dock titta på den i efterhand. Det var väl i alla fall lite info.
Ja, jättebra. Jag fattar faktiskt mycket bättre nu.
Härligt.
Ja, och innebär, och sen kommer de upp då och det är 3 domare.
Det är 3 domare, precis.
Som ger sina poäng helt enkelt.
Som ger sina poäng, och då har du vunnit alla 3 ronder då, om det är 3 ronders match, så då har du ju då 30 poäng. Och så har den andra antagligen 27 eller mindre då.
Mm. Bra förklarat, Simon.
Jätteintressant, verkligen.
Kul. Du som lyssnar, vill du veta mer eller fler frågor? Det kanske kommer fighterpodden@fightermag.se. Från Kölles poängskola. Ska vi ringa till Uppsala nu? Det är ju en proffsboxningsgala. Det är Nordic Fight Night.
Precis. Errol Sajndal ska vi snacka med. Riktigt spännande.
Fight. Hejsan, Errol.
Errol, det här är Fighterpodden med Elin, Mårten och Simon. Tjena.
Tjena, Errol.
Tjena, hej hej.
Du laddar ju för Nordic Fight Night, den här proffsboxningsgalan i Uppsala. Berätta lite grann om den som kommer i helgen.
Det är Uppsalas första proffsboxningsgala någonsin. Och vi kommer ha 8 fighter där vi kommer starta kvällen med 2 amatörmatcher. Det är 2 svenska ungdomsmästare från Morgongåva. Sen kommer vi ha en dammatch och så kommer vi ha några fighter och slutligen huvudmatchen med Salle från Morgongåva.
Mycket Morgongåva. Vart ligger Morgongåva?
Morgongåva ligger utanför Uppsala. Det är en klubb som min gamla tränare Körmis Fredriksson har startat och haft en, jag kan nog tippa på en 15 år. Mm.
Hur är det att arrangera en proffsboxningsgala? Är det stort intresse i Uppsala?
Ja, med tanke på att jag har en ganska stor släkt i staden så kände jag mig ganska trygg. Jag har ju gått omkring med idén väldigt länge och jag ringde en polare, Sebbe heter han. Det är en barndomsvän till mig. Och han har ju varit med och arrangerat lite events i staden. Och då kände jag att han är nog rätt person att göra det här med. Så att vi gick med idén till Welcome Uppsala, det är ett eventbolag. Då tyckte de att det var en bra idé, det är första gången i staden. Då tänkte jag, ja, det finns nog ett visst intresse ändå, den vägen. Mm.
Ja, men häftigt. Är det någon speciell match du ser mest fram emot, om du måste välja?
Ja, absolut. Matchen Salle, det är hemmaplan för honom för första gången. Och jag tror nog att det kommer vara väldigt mycket släkt och vänner till honom på matchen. Så att, den ser jag fram emot. Ja.
Även om inte man kan komma dit så kan man även se det här också på livestreaming, förstår jag.
Ja, det stämmer. Jag kommer livestreama det och länken kommer man kommer kunna hitta den på Nordic Fight Night på Facebook. Där kan man gå in, betala 99 spänn så har man den hemma liksom. Mm.
Då har man härlig lördagsunderhållning.
Ja, ja.
Ja, men vad spännande. Lycka till med arrangemanget i helgen. Ha det så fint, Errol.
Ja, jag tackar så mycket. Tack för att ni ringde.
Proffsboxning i Uppsala. Spännande.
Uh-huh. Och nu vet du, Mårten, vart Morgongåva. Det kanske du visste redan innan.
Det visste jag faktiskt inte. Morgongåva. Nej.
Nej, en liten ort i Uppland där som uppenbarligen verkar producera en del bra boxare.
Verkligen. Ja, men alltså, allmänt skulle jag säga i Uppsala så är det väldigt många bra fighters som kommer därifrån. Det är det är bra thai-boxare kommit från Uppsala. Bra, det finns även i Hema, superbra Hema-klubb i Uppsala. Det och boxning, inte minst. Hur många klubbar har stannat fanns? Det var en hel bunt.
Ja, kul också att han räknar mycket med sin familj. Att
och, kompisar.
Och kompisar.
Errol känner folk, det kan vi säga.
Det är bra. Och vill man se den här proffsboxningsgalan då, alltså Nordic Fight Night, så kan man gå in på deras hemsida och där kommer det finnas en länk så streamas det här också.
Grymt.
På lördag. Nu tänkte jag vi ska ta och knyta ihop podden med att ringa en gång till Las Vegas. Där har vi ju Magnus Crazy Viking Andersson som ska tävla i Lion Fight Promotion också.
Spännande.
Hejsan!
Då säger vi hallå till Magnus the Crazy Viking Andersson. Även du är i Las Vegas. Tjena!
Hej, jajamän, det stämmer. Vi kom igår så... Jag är lite jetlaggad, men annars så funkar det ganska bra ändå.
Ja, jag fick ju prata med Uma här ju, och ni peppar varandra förstår jag.
Ja, exakt. Det är kul och i vanliga fall, det var ju tänkt att jag skulle fightas själv liksom här. Så det är kul, jag fick lite svensk sällskap. Ja, det ska bli kul.
Det är häftigt, det är häftigt. Berätta lite om vem du möter och så här och... Är du alltid iväg så här och fightas på det här sättet?
I vanliga fall, jag har ju min base i... Mm. Jag bor i Phuket och sen precis som Penang där. Och de flesta matcherna har jag varit i Thailand det senaste året. Sen har jag varit lite internationellt med i Ryssland och Kina och lite så. Men så nu är det första gången jag fightas i USA. Mm. Han jag möter, jag vet inte så mycket om han mer än när han är... Han är lite äldre, så han har lite mer rutin liksom. Han är 38 och kört lite... han kör både MMA och kickboxing och lite Muay Thai också. Så det är ingen dålig kille man möter, men jag känner mig ganska självsäker. Jag har sett på hans matcher och ja, jag vet vad jag kan åstadkomma, så ja, det känns bra i alla fall.
Det här är ju en stor gala och det här är ju uppmärksammat. Det är ju, de har ju bra tv-kontrakt och sådär. Det blir ju en liten upplevelse, eller hur?
Ja, exakt. Jag är skittaggad för det här är ju första matchen jag går för Lion Fight. För jag ska ju signa ett 4-fights-kontrakt med den här organisationen. Så det kommer ju eventuellt bli fler matcher. Vilket som är väldigt kul. Få fightas lite mer internationellt. För nu jag har mött de bästa, bland de bästa Tyson i Thailand. I Top King World Series har jag fightats mycket i. Och, så nu efter allt slit och alla vinster jag fått där. Nu äntligen så får man synas på en annan del av världen. Liksom.
Kommer alla de här matcherna utspela sig i USA på det kontraktet?
Det är faktiskt inget jag vet klart för tillfället, men jag kan tänka mig att det kommer nog bli Europa med, verkar det som, för de har ju börjat köra mer event i Europa. Det bästa hade ju varit att få gå i Sverige om de kommer dit liksom. Mm. Nu är det ju ett tag sedan jag fightas hemma i Sverige. Jag ska vinna den här matchen nu på lördag och få lite nya fans, så ska det nog se till att komma till Sverige. Målet är ju att vinna den här Lion Fight världsmästartiteln liksom.
Ja, det är bra. Det är bra att ha ett sånt mål. Men du heter ju liksom Crazy Viking. Kan du beskriva för dem som kanske inte har sett dig fightas, vad är din stil liksom?
Nej, men alltså jag skulle påstå att jag är ju en fighter som jag ger ju aldrig upp. Alltså du kan sparka mig i huvudet, jag går ner, men du kommer förlora liksom. För jag går nej, men oftast jag tränar så hårt så jag är så förberedd för att fightas liksom, så jag kan pusha alla ronder utan problem, och oftast blir det att jag kan vinna på knock i sista ronden liksom. För det är då jag har det. Han är helt förstörd och jag blir bara starkare och starkare. Så. Mm.
Hur länge sedan var det du lämnade Sverige för att åka till Thailand och träna och verkligen satsa på det här?
Nu har jag bott i Thailand i 2,5 år. Så jag har inte, så det är bara fullt fokus sen jag flyttade. Så jag har bara överlevt på fightingen och det har tagit mig till den här nivån, så det går successivt framåt, vilket som är väldigt kul.
Och om du vinner nu, alltså, kan du, hur ska jag fråga den här frågan om pengar, kan du leva på det då?
Ja, det skulle jag, har ju levt på det nu sen jag flyttade till Thailand, och just nu blir det ju mer pengar, för fight internationellt är ju mycket mer pengar än att fightas i Thailand liksom.
Mm.
Just i Thailand där gäller det, du får inte oerhört mycket pengar, men eftersom det är så billigt att leva där så det blir ändå bra pengar liksom.
Ja, det är ett ganska behagligt liv kanske också, det är härligt väder.
Ja, det är jag alltså. Sen jag fightas ju inte för pengarna heller liksom, det är mest för jag vill ju bygga ett legacy, att folk ska komma ihåg mig som den bästa liksom. Mm. Det är mitt största mål, att bara bli ihågkommen.
Ja, och vi ser fram emot att du vinner till att börja med nu i helgen här, Magnus.
Det kan jag lova.
Lycka till här nu med Lion Fight Promotions, Magnus Crazy Viking Andersson. Ha det bra, vi hörs igen. Ha det gott.
Ja, det gör vi. Ha det gött.
Härligt liv ändå han har, Magnus. Han bor i Thailand. Nu är han i Las Vegas. Han är ursprungligen från Halmstad.
Ja, du ser. Häftigt. Nej, men det är verkligen. Vilken resa.
Ja, spännande där med de här 4 matcherna han har på kontraktet. Vi får väl se om han kanske kommer att fightas lite closer to home.
Ja, att det här Lion Fight Promotions kommer till Europa.
Eller hur? Ja, men jag tycker det är väldigt häftigt med att vi har så bra svenska fighters som är ute i världen och fightas. Jag tycker det är skithäftigt.
Vi snackade om det förut, jag nämnde det, att de har något tv-kontrakt, de här Lion Fight Promotions i USA, så det kommer att vara mycket tv-täckning på det här. Det, alltså, det är ju en sak att bli känd som fighter, du måste ju synas. Det är en begränsad del som går till själva arrangemanget, men tv är ju viktigt för det här. Va?
Så är det ju.
Så är det verkligen.
Men har du koll på det här också, det här tv-kontraktet de har, de här Lion Fight Promotions, någonting?
Nej, men det var du som nämnde det bara.
Det är spännande. Det är en stor tv-täckning i USA på det här. Det är viktigt att tänka att man är fighter, att man vill synas. Och det kan ju vara ett steg till för Magnus att han, om han nu vinner och många ser det, så kan det vara en bra start.
Och liksom. För Uma också.
Ja, exakt.
Och komma där som en helt, ja, nu ska jag inte säga att hon är helt färsk, men hon är ju väldigt ny på den här stora internationella scenen, och att få den räckvidden kan nog vara jävligt bra.
Hon var en doldis innan SM, säger det, de flesta som jag känner inom thai-världen i alla fall. Mm. Och så går hon upp, vinner, slår Therese Gustafsson. Och så, det är wow.
Ja, vinner hon här så kommer hon göra ett namn av sig direkt. Alltså,
det
så
låter ju som att vi ska bjuda hit henne vid något tillfälle.
Det tycker jag verkligen.
Hörrni, det har varit en lång podd idag. Vi har mycket vi har pratat om. Och vi har pratat då som sagt med Erol som har den här Nordic Fight Night. Vi pratar nu med Magnus Crazy Viking Andersson, Lion Fight Promotions. Likadant då Uma Gali som ska göra sin debut här. Och så var ju din poängskola där, Simon. Bra jobbat med den.
Sen har jag pratat med Elin om hennes viceordförandeskap också. Som ofta brukar innebära att man sen blir ordförande. Vi får se. Det har ju varit så de senaste gångerna i alla fall.
Stay tuned.
Eller hur?
Vi tar och knyter ihop idag då. Elin Blad, Simon Kölle.
Jajamensan.
Jag heter Mårten Söderström. Ni når oss på fighterpodden @fightermag.se. Och om allting funkar så ses vi och hörs om 2 veckor. Tills dess.
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.